Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om Android 16 ur ett säkerhetsperspektiv. För Google har ju haft Google I/O.
Eller pågår faktiskt rent av när vi står här och spelar in den här podden. Men de har kört keynoten.
Just det.
Och vi har fått lite förhandsinformation om vad som kommer i kommande Android. Google läckte det i förväg, alltså före den stora årliga utvecklarkonferensen. För när de körde keynoten igår, då var det bara massa tjafs om AI, 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 AI hela tiden.
AI kan man säga.
Ja.
Vi spelar ju in det här avsnittet 2 dagar i förväg, så det är inspelat den 21 maj, släpps den 23 maj. Kali Menicka ska ju ut och flyga.
Ja, det är kanske mer intressant att gå på konferens, årliga CEDIS-konferensen, som tyvärr anordnas samtidigt som säkerhetsdagen som jag också hade velat gå på. Det här är inte bra när konferenser anordnas överlappande. Alla konferensanordnare, kolla på nickasystems.com och gå in på säkerhetsbubblan, välj konferenskalendern där så att ni ser att ni inte bokar in saker samtidigt som andra intressanta konferenser går. Smygreklam för säkerhetsbubblans kostnadsfria konferenskalender inleder vi veckans avsnitt med här i Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhetskollen.
Och precis som vanligt så ska vi prata lite om Metas bristande annonsgranskning.
Ja, det är en uppföljning som vi ska göra med anledning av det vi pratade om förra veckan där vi gick igenom de här annonserna som spred trojaner. Annonser för verktyg som såg ut. Annonserna påstod att det här var verktyg som man kunde använda för att generera AI-bilder eller AI-filmer. Men bilderna och filmerna som du fick därifrån var i själva verket skadeprogram. Meta ansåg att majoriteten, den överhängande majoriteten av de här annonserna inte stred mot deras annonsregler, vilket jag gnällde lite över. Och jag har lite bonusgnäll sparat till den här veckan för att jag har upptäckt ytterligare en brist i Metas annonsgranskning som är så pinsam att jag saknar ord för det. För några veckor sedan då fick jag upp en annons från Facebook-sidan, den verifierade Facebook-sidan Rafael Silva, baby. Bra namn.
Kan du säga det igen, snälla?
Rafael Silva, baby.
Oh.
Och den här annonsen visade en Aftonbladet-logotyp, en Swedbank-check, 2 stycken random kändisar och uppmaningen läs utan censur här med en länk till en domän som var swedenaftonbladet.se. Jag kunde inte anmäla den annonsen, men det kunde jag däremot med en annan annons som också dök upp i samband med det här från Facebook-sidan Rinkadink. Även den verifierad.
Ja, de jobbar hårt med ja. Namnen.
Mm. Det här är ju Facebook-sidor som angripare har kapat. Verifierade Facebook-sidor som angripare har lyckats ta över. Kanske genom just sådana här trojanannonser. Och sen börja använda dem för att sprida massa annat skräp. Och i det här fallet så valde då kaparna som hade kapat Rinkadink-sidan att sprida en annons som påstod att man skulle vidta en åtgärd för att få skatteåterbäring redan i maj. Och länkade till skatteverket-viktigt.se.
Ja, en lite viktigare Skatteverket
ja,
då.
Jag skulle kunna tro det. Men varför är de här 2 annonserna då så problematiska? Vad är det de visar? Jo, domänerna swedenaftonbladet.se respektive skatteverket-viktigt.se, de är inte ens registrerade. Så Metas annonsgranskare kontrollerar inte ens om domänerna som står i annonserna, som det antyds att annonserna leder till, är registrerade. Och faktum är, vi har nu den här veckan fått svar på huruvida Meta anser att Rinkadink-annonsen bryter mot deras annonseringsregler. Och de skriver, nu får du hålla i dig Peter, det här kommer vara en chock för dig. I det här fallet har vi inte tagit bort annonsen som du anmälde. Nej. Slutcitat. Rinkadink har för övrigt kört bluffannonser sedan den 20 september 2024. När Facebook avslog min anmälan av annonsen var Skatteverket-viktigt.se fortfarande inte registrerad. Så det är verkligen ingen noggrann granskning de gör, vare sig av de här annonserna som publiceras eller annonserna som anmäls.
Nej. Jag tänker att de borde bara anställa dig så löser du det.
Och vi ska självfallet återigen då repetera. Tack så mycket för att Facebook faktiskt pratar med oss om de här problemen som vi uppmärksammar. Jag uppskattar att de tar sig tiden att åtminstone lyssna. Nu kvarstår bara lite åtgärder också som Elvis Presley sjöng i JXL-remixen. A little less conversation, a little more action please.
Okej, så där ja. Vad säger Elvis om One Password då?
Jag vet faktiskt inte, men jag vet däremot vad en av dem som administrerar One Passwords Reddit-sida säger om One Password. Och jag tror att du kan läsa upp det citatet, va?
Jajamensan. Jag är oerhört glad att kunna meddela att One Password för Windows Beta nu stödjer det inbyggda lösenyckel API:et i Windows 11. Vi har samarbetat nära med Microsoft i över ett år för att kunna erbjuda den bästa lösenyckelupplevelsen på Windows till våra användare. Vi har varit djupt involverade i utvecklingen och utformningen av deras API och vi är oerhört tacksamma för den möjligheten. Slut på citat. Alltså man vill ju inte ha den mindre bra lösenyckelupplevelsen på Windows. Man vill ha den absolut bästa.
Ja.
5 stjärnor, guldstatus. Men vad är det egentligen som är nytt här med tanke på att du kan använda det One Passwords lösenycklar i webbläsaren till exempel?
Ja, du är precis inne på det som är nytt här. För One Password har ju lösenyckelhantering så att du kan logga in med lösenyckel oavsett om du använder webbläsaren eller mobilappen. Men det som har saknats är ju en integration i Windows och det är en integration på 2 sätt. Det första det är att du använder Windows liksom vanliga grafiska gränssnitt, att du använder funktionen så att den ser ut som en del av Windows, men också möjligheten att logga in med lösenycklar i andra appar än webbläsaren. Och det är precis det som nu One Password rullar ut beta-stöd för. Det är alltså inte en funktion som finns redan, men det är en funktion som kommer och som kan testas av beta-användare. Och då är det alltså beta-användare av Windows som vi pratar om. Windows har ju sedan tidigare en inbyggd funktion för att spara lösenycklar. Och vi har poängterat att den bör ingen under några som helst omständigheter, vid något tillfälle och utan undantag använda. För om en användare väljer att spara lösenycklar i Windows inbyggda lösenyckelhanterare, då synkroniseras de inte till Microsoft-kontot, utan de ligger sparade lokalt på datorn. Vilket innebär att om datorn blir stulen eller om den slutar funka på grund av att någon spiller en stor kaffekopp vatten över den, vilket har hänt, är de lösenycklarna borta. Vi bör inte spara lösenycklar lokalt på datorn. Microsoft är ju i en liten jobbig situation eftersom de till skillnad från de 2 stora konkurrenterna, Apple och Google, inte äger en mobilplattform. Apple har ju sin lösenyckelhanterare som funkar mellan iPhone, iPad och Macar. Google har sin lösenyckelhanterare som fungerar mellan både Android-mobiler och webbläsaren på datorn. I och med att de har Chrome så har de ju datorn därigenom. Men Microsoft har ingen motsvarighet på mobilplattformen och det är därför som de som vi rapporterade om i höstas har valt att att börja utveckla sin egen synkroniserande lösenyckelhanterare, vilken inte existerar än, samarbeta med de stora lösenordshanterarna. Och de nämnde i det blogginlägget specifikt One Password, som nu mig veteligen är först ut med den här funktionen, och Bitwarden som vi då kan anta att inte ligger långt efter. Så det här ser väldigt lovande ut. Om ni vill se hur det ser ut rent grafiskt så lägger vi en länk till Reddit-inlägget från våra show notes. Och så får vi konstatera att det här är ytterligare ett bra steg på vägen bort från lösenord. Vägen mot lösenordsfri inloggning på stora väletablerade webbplatser i stor utsträckning. Den blir allt bredare och bredare och målet kommer allt närmare och närmare.
Ja. Mm. Vad är det där du har på fotan? Är det ett icke-existerande dammkorn?
Ja, det, nu pikar Peter mig lite här för att jag har dabbat mig lite så att säga. Jag har blivit lurad. Jag har blivit lurad av ett icke-existerande dammkorn. Det är inget allvarligt som har hänt. Det är bara att jag har blivit lurad av ett trick som jag inte trodde att jag skulle kunna bli lurad av. Och det är en IDN-homografattack. Och IDN, det är ju det här International Domain Names, att det går att registrera domännamn som innehåller tecken som inte är de vanliga engelska tecknen. Till exempel säkerhetskollen.se stavat med ä, eller blisäker.se stavat med ett svenskt ä. Och jag fick ett mejl som utnyttjade faktumet att det går att registrera domäner där ett tecken är utbytt mot ett liknande tecken så att det blir en homograf, ett ord som ser ut att vara någonting som egentligen är något annat. Som var så bra att jag inte såg det vid en första anblick. Jag blev inte på något sätt lurad så att jag...
Vilket man kan tro, för det står här. Lurad!
Jag blev inte avlurad inloggningsuppgifter. Jag blev inte lurad att infektera min dator. Men jag såg inte att det var en IDN-homografattack när jag började gräva i hur det funkar. För jag fick ett mejl som påstods komma från WooCommerce. Och vilka är WooCommerce?
Det är de som gör ett mycket populärt e-handelsplugin till WordPress.
Ja, väldigt många webbplatser som säljer saker använder WooCommerce. Stöldskyddsföreningen använder det. Det är en av de största e-handelsplattformarna som finns. Och jag fick ett mejl till kundtjänstadressen på nickasystems.com för att där använder vi WooCommerce också. Och det var ett allvarligt mejl här. Det stod att det fanns en sårbarhet i WooCommerce och att jag skulle ladda ner ett tillägg för att patcha den sårbarheten. Det där var självfallet bara rent trams, för att det är inte så som sårbarheter patchas i WordPress-tillägg. Det släpps nya versioner av WordPress-tilläggen och så installerar man dem. Men jag tänkte att jag måste ändå kolla liksom, vad är egentligen det de försöker göra. Och det de försökte göra, det var att helt enkelt få mig att ladda ner ett tillägg som innehöll en bakdörr som hade gett angriparna åtkomst till WordPress-sajten. Jag såg att det här var ett nätfiskemail för att det fastnade i nätfiskefiltret. Avsändardomänen var inte WooCommerce.com som det ska vara utan WooCommerce-care.com. Och hade jag klickat på länken då hade jag faktiskt inte ens kommit till nätfiskesajten, vilket jag ska förklara varför alldeles strax. Men oavsett vad, jag tänkte att jag måste undersöka det här, så jag startade upp en virtuell maskin och besökte länken som fanns i mejlet. Och då möttes jag först och främst av en sån här splash screen från Cloudflare där det står att du väntas på att släppas in på WooCommerce.com. Sen kom jag in på WooCommerce.com och där fanns tillägget. Tillägget hade bra recensioner, det hade över 100 000 nedladdningar och allting såg ut precis som det skulle. Det var till och med publicerat av Woo, alltså de officiella utvecklarna av WooCommerce. Och när jag tryckte på Woo för att se fler tillägg som hade publicerats av WooCommerce, då fanns de officiella tilläggen där också. Och jag bara liksom fundera, vad i hela friden är det som har hänt? Hur har angriparna lyckats publicera ett bedrägligt tillägg som faktiskt ser ut att komma från WooCommerce? Och bevisligen kommer från just WooCommerce, för att när jag trycker på utvecklarnamnet då ser jag de andra etablerade, välkända tilläggen som kommer från den utvecklaren. Och jag liksom tog mig för pannan, hur har de gjort det här? Ofta så funderar jag på, okej, vilken bedrägerimetod använder de? Men efter att vi såg, om du minns exemplet med Visa i somras, när jag upptäckte att det kom bluffannonser på Facebook från Visa, och jag satt och funderade, hur i hela friden har bedragare lyckats publicera annonser som ser ut att komma från Visa? Tills jag bara upptäckte att okej, det är Visa som har fått sitt Facebook-konto kapat. Det var då jag liksom blev orolig. Har WooCommerce fått sitt riktiga konto kapat och nu sprider det här infekterande tillägget? Nej, det var inte WooCommerce som hade blivit kapade. Det var jag som hade blivit lurad. För webbplatsen som jag kom till när jag klickade på länken, det var inte WooCommerce.com, utan det var WooCommerce.com där C var utbytt mot ett C med en prick över.
Som ju ser ut som ett dammkorn på skärmen.
Du fick ju se min skärm.
Absolut. Jag retar mig fortfarande här när jag kollar i show notes. Sen är det där lilla dammkornet som flyttar sig med texten också.
Det såg verkligen ut som ett dammkorn. Och i och med att det var i adressfältet, så till skillnad från när du nu scrollar i show notes, så när man scrollar på webbsidan, då flyttar ju det inte sig. Så det såg ut som att jag var på WooCommerce.com, men i själva verket så var jag på WooCommerce.com stavat med ett C med en prick över. Och jag var tvungen att kolla vilket språk är det som använder C med en prick över. En maltesiska som gör det.
Ja, och så välutvecklad sajt då.
Det var perfekt klonad. Menyn funkar precis som den skulle. Och när jag klickade på Voo, då var bedragarna, alltså på utvecklaren Voo, då var bedragarna så smarta att då länkade de mig till den riktiga webbplatsen. Mm. Så att då fanns de riktiga tilläggen där. Så det var alltså riktigt, riktigt välgjort. Men jag skyddades av det här av flera skäl. För det första, nätfiskeskyddet som fångade att det här var ett nätfiskemail. Surfskyddet hade jag givetvis aktivt i min webbläsare, så som det är som standard i alla webbläsare. Det fångade inte det här, men det gjorde däremot mitt DNS-skydd, alltså det skydd som blockerar domäner som med hög risk är skadliga. Med ett DNS-skydd så går det till exempel att blockera uppenbara IDN-homograf-attacker. Och det går också att blockera nyregistrerade domäner, för väldigt många skadeprogramspridande domäner är nyregistrerade, just för att förr eller senare så fastnar de i surfskydden. Så där funkade DNS-skyddet precis som det skulle. Och rekommendationen blir väl då också till företag, använd DNS-skydd, men framförallt till alla som lyssnar på podden. Den klassiska rekommendationen: om du får ett mejl som påstås komma från avsändare A, gå inte till webbplatsen genom att klicka på länken, utan leta själv upp avsändare A:s webbplats och ta dig dit själv. Alltså, klicka inte på länken för att komma till en domän som påstås vara WooCommerce, utan leta upp WooCommerce själv och besök webbplatsen därigenom, för att när vi letar upp webbplatserna själva, då finns inte risken att hamna på den här typen av bedräglig webbplats.
Nej, och nu så är det alltså dags att prata om Android 16 ur ett it-säkerhetsperspektiv. Jag höll på att säga ur ett AI-perspektiv, men det där är väl just nu synonymer nästan.
Ja, alltså det var ju väldigt mycket fokus på AI under årets utvecklare, eller under första dagen på Googles utvecklarkonferens. Men vi har lite AI-nyheter, men det är många andra nyheter också kring hur Android 16, årets version av Android, som lär släppas i sommar till Pixel-mobiler och sen successivt rulla ut till andra mobiler, mobiler från andra tillverkare. Det finns flera säkerhetsförbättringar där, och vi ska gå igenom 5 av dem. Precis som vanligt, de senaste åren har jag valt ut 5 stycken av de stora säkerhetsförbättringarna som kommer i nästa version av Android. Och precis som jag troligtvis också sagt under de senaste åren, så är jag väldigt glad att se hur Google inspireras av Apple och hur Apple inspireras av Google. Båda släpper nya versioner av sina mobiloperativsystem varje år. Och vi ser hur de liksom stjäl funktioner av varandra. Google kommer på en bra funktion, Apple kopierar den. Apple kommer på en bra funktion, Google kopierar den. Det är precis så det ska funka, och det är glädjande att se.
Pirates of Silicon Valley, en bra film.
Ja, men det tycker jag. Bra film, det kan, jag kan hålla med.
Det var alltså innan Google-tiden, men det tar upp det där lite. Ja. Steve Jobs, Apple och Microsoft.
Precis. ska gå igenom de här fem olika förslagen, men vi lägger, eller förlåt, fem olika förbättringarna, men vi lägger också länkar till dels en videopresentation som Google har gjort och dels en artikel som Google har publicerat där de lyfter ytterligare några saker som vi inte tar upp här i podden. Och vi kommer nu att prata om funktioner som dels rullas ut via nya app-uppdateringar som då berör alla som får tillgång till de nya apparna. Dels utrullning som görs via Google Play, vilket gynnar alla Android-mobiler som är Google-baserade, det vill säga i princip alla förutom de som fortfarande har kvar någon gammal Huawei-mobil. Och det är Huawei-mobilerna som såldes i Sverige, de hade Google Play. Det var ju sen när de slutade med Google Play som...
Ja, de försökt sälja sista generationen där i Sverige.
Just det.
Och sätta igång till och med hjälpa utvecklare och fixa igång appar till Harmony OS. Men ja, så blev det, det gick inte.
Nej. Och sen då via ny Android-version som kräver att man får uppgraderingen till Android 16. Vilket givetvis inte är någonting som kommer till alla Android-mobiler. Men vi säger vad som berör vad när det kommer till de här funktionerna. Antingen om det är ny Android-version, ny uppdatering via Google Play eller bara en app-uppdatering.
Jajamensan. Spörsmål nummer ett. Mm. Automatisk omstart.
Ja, och om det ska vara ett spörsmål då får det ju vara frågan varför i hela friden skulle jag vilja ha automatisk omstart av min mobil, Peter?
För att om din mobil är skyddad nu och du blir av med den, då kan de där elaka bedragarna sitta och hålla på den fram tills det kanske kommer att de knäcker den i en nära framtid. Mm. Men om den då startar om sig själv efter en sådär 3 dagar om den har varit låst, då kommer du i ett läge där den är extra skyddad.
Exakt. Om ni minns så pratade vi i fjol om den jämförelsetabell som läckte från företaget Cellebrite där de beskrev vilka mobiler som de kunde komma in i och läsa ut data från beroende på status på mobilen. Och en av de sakerna som verkligen skilde där, det var huruvida mobiltelefonen var i läget before first unlock eller after first unlock. För att efter att man har låst upp den första gången är informationen på mobiltelefonen inte lika välskyddad som den är när mobilen är avstängd eller innan den har låsts upp efter första, efter första starten. Efter man har knappat in sin skärmlåskod första gången. Och Google, de meddelade att de, i april så meddelade de att de rullade ut stödet för en framtida valfri säkerhetsfunktion som automatiskt startar om enheten om den har varit låst 3 dagar i rad. Och det är just för att om en angripare stjäl min mobil idag, men det inte finns någon känd sårbarhet som de kan utnyttja för att komma åt datan, då ska de inte kunna ligga på vänt, alltså bara koppla in en laddare och sen vänta i några månader tills det upptäcks en sårbarhet för att komma in i den. För att efter att den har legat oanvänd i 3 dagar, då startar den om sig. Och det här är just en sån där funktion som Google har inspirerats av från Apple. För att Apple, de la till det i iOS 18. Och nu kommer det då också till alla Android-mobiler inom kort. Vi har inte något exakt datum på det än. Och det här är alltså en Google Play-uppdatering. Det är inte en Android 16-uppdatering. Det kan också hända att de inspirerades av den alternativa Android-versionen som heter Graphene OS, för där har den funnits länge.
Ja, man får ju plocka lite vad som funkar. Mm. Nummer 2, bedrägeriskydd under pågående samtal. Och det här är ju ganska så smart. De förhindrar alltså möjligheten att öppna upp för så kallad sideloading under pågående samtal.
Exakt, så ifall jag hade varit den onda versionen av mig och ringt till någon för att försöka övertala den personen att under pågående samtal infektera sin enhet, då skyddas den personen extra väl nu. För med Android 16 kommer en blockering som förhindrar att en användare sideloadar en app, alltså installerar en app inte från Google Play utan från någon annan källa medan samtalet är igång. Och det här är jättebra för att bedragare är ju skickliga, och om de lyckas övertala en person att lita på dem, då skulle de ju i pågående samtal kunna säga: ladda ner den här appen, jag skickar en länk till dig, klicka på att gå förbi de där varningarna, det här är väldigt viktigt för din mobil är infekterad, vi måste omedelbart åtgärda det här. Och övertala personen att då installera ett skadeprogram på sin mobil. Men från och med Android 16 så försvinner den möjligheten. Under pågående samtal går det inte att installera en app som inte kommer från Google Play. Och det går inte heller att aktivera vissa tillgänglighetsfunktioner. Mycket bra. Utöver det här så kommer också alla befintliga Android-mobiler, det är hela vägen tillbaka till Android 6, att få en liten säkerhetsförbättring tack vare Google Play. Det kommer nämligen bli omöjligt att stänga av Google Play Protect, Google Plays inbyggda antivirus, under pågående samtal. Så bra funktion där som stärker säkerheten. Det här är inte någonting som Google har kopierat från iOS, men på iOS så behövs ju inte riktigt den här funktionen heller, i och med att jag känner inte till något exempel där bedragare har lyckats övertala någon att installera en tredjeparts appbutik, och sen att det i den tredjeparts appbutiken skulle finnas appar som kunde användas för att infektera mobilen, vilket är väldigt osannolikt eftersom appar på iOS måste notariseras, godkännas av Apple, även om de distribueras via tredjeparts appbutiker. Så jag tror inte att Apple behöver bygga den här funktionen för iOS, men på Android där möjligheten finns för att Android är ett öppnare operativsystem, då är det väldigt bra att de lägger till just det här.
Nummer 3, och kanske det som någonstans kan påverka mest i vardagen, detektion av bedrägliga meddelanden.
Ja, det här är någonting som verkligen glädjer mig också. För vi har ju problem med att bedragare skickar meddelanden via SMS till exempel. Och om mejlsystemet är trasigt så är det ju ingenting jämfört med hur trasigt SMS-systemet är. Det går inte att lita på avsändaren av ett SMS, för att avsändaren kan välja själv vad som ska stå som avsändarnamn, och användaren har ingen möjlighet att verifiera om det stämmer eller inte. Så SMS är ett effektivt sätt att sprida olika typer av bedrägerier, falska påståenden. Men AI skulle faktiskt kunna hjälpa till i det här fallet och förhindra att folk blir lurade. Google skriver så här i sin beskrivning av den nya bedrägeridetekteringsfunktionen, fritt översatt till svenska.
Bedrägeridetektering i Google Messages använder kraftfulla Google AI för att proaktivt hantera bedrägerier i konversationer genom att erbjuda detektering i realtid, även efter att de första meddelandena har tagits emot. När den lokala AI:n upptäcker ett misstänkt mönster i SMS, MMS eller RCS-meddelanden får användaren nu en varning om ett troligt bedrägeriförsök med möjlighet att avfärda varningen eller rapportera och blockera avsändaren. Slut på citat, fritt översatt av Kolimnika. Jag tänker ju så här, Postnord-bedrägeriet kommer den ju ta direkt.
Ja, det okej, okay. Inte direkt i den direkta meningen. För tyvärr är det här någonting som än så länge bara funkar på engelska i USA, Storbritannien och Kanada. Men fler länder är på väg, och det här kommer att rullas ut som en app-uppdatering av Google-meddelanden. Så det är inte bara de som kör Android 16 som kommer få nytta av det här. Det här är detektion som görs lokalt.
Det är ju en väldigt viktig poäng där. Ja. Annars hade vi varit ramaskri här då.
Ja, om Google hade skickat meddelandena till någon molntjänst för att analysera där. Det hade ju varit katastrof. Men det här är alltså lokal detektion, så det är inte ett integritetsproblem. Vet du vad som däremot är ett problem?
Nej.
Att den här funktionen inte finns i iOS än. Så nu hoppas jag att det skäls åt andra hållet. Apple, det här, ni pratar ju också jättemycket om AI. På årets utvecklarkonferens när ni presenterar iOS 19, då hoppas jag höra att ni skäl en motsvarighet till den här funktionen.
detektion av bedrägliga push-notiser denna gången. Här ska vi varken få bedrägliga sms eller push-notiser.
Nej, för på Android-mobiler kan det ju vara problem att en användare får frågan, vill du acceptera push-notiser från den här sajten? Och i ett svagt ögonblick så trycker användaren ja till det. Och sen en dag senare eller två dagar senare så börjar den sajten skicka ut massa bedrägliga pushnotiser eller spamnotiser som kan vara svåra att bli av med för en icke-teknisk användare. Det åtgärdar Google nu också. De kommer att släppa en uppdatering till Chrome, eller har möjligtvis redan släppt den uppdateringen, som gör att användare, oavsett om de kör Android 16 eller senare, alltså det funkar även med äldre Android-versioner, får möjlighet att på ett enkelt sätt ångra sitt beslut att låta en webbplats skicka pushnotiser till användaren. Chromium-gänget som ligger bakom Chrome skriver att om det skulle vara så att användaren får ett meddelande som misstänks av, igen, den lokala AI:n vara någon typ av skräpmeddelande eller någon typ av vilseledande meddelande, så kommer det en varning där användaren ser namnet på webbplatsen som skickat aviseringen och ett meddelande som varnar för att innehållet kan vara vilseledande eller spammigt. Och sen direkt från den notisen får användaren också möjlighet att avsluta prenumerationen på webbplatsen. Det här är inte någonting som finns i iOS heller, men i iOS behövs det knappt heller, i och med att om en webbplats ska få skicka pushnotiser så måste användaren först ha lagt den som en webbapp på startskärmen. Så eftersom det är väldigt sällan som webbplatser skickar pushnotiser på iOS, vilket jag i för sig tycker att är en funktion som saknas, så är det här inte något stort problem. Men på iOS då ser vi ju däremot hur användare luras att prenumerera på internetkalendrar.
Mm-hmm.
Och så skickar angriparna notiser via de lägger till sådana här event och som i sin tur påstår att din mobil är infekterad.
Nummer 5. Advanced Protection hade man ju kunnat översätta till avancerat skydd.
Ja, och det kommer nog att bli översatt till det också. Vilket är en funktion som vi redan har sett i iOS och som jag nu då måste förtydliga vad motsvarar. I iOS så har vi två stycken funktioner som dök upp ungefär samtidigt. Den ena heter låst läge, den andra heter avancerat dataskydd. Avancerat dataskydd är möjligheten att spara saker totalsträckskrypterat på iCloud Drive. Så att inte Apple kan se innehållet i det som sparas där. Den funktionen som inte längre går att aktivera i Storbritannien efter att Storbritannien ville massövervaka allting som lagrades i iCloud. Men det är avancerat dataskydd. Den nya Android-funktionen som kommer i Android 16, det är bara Android 16, den heter då Advanced Protection eller avancerat skydd, men det motsvarar inte avancerat dataskydd. Google erbjuder fortfarande ingen möjlighet att lagra filer totalsträckskrypterat i Google Drive, utan det här är en motsvarighet till låst läge. Och låst läge, det är det som inte alla behöver aktivera eftersom det enbart är något som behövs för att skydda utsatta personer. Och ja, vi kan ju läsa vad Google skriver fritt översatt till svenska gällande just Advanced Protection, motsvarigheten till låst läge.
För att stärka det befintliga skyddet i enheter utökar Android 16 det avancerade skyddet med en säkerhetsinställning på enhetsnivå för Android-användare. Oavsett om du är en person i riskzonen såsom en journalist, folkvald eller offentlig person, eller om du helt enkelt prioriterar säkerhet, ger Advanced Protection dig möjlighet att aktivera Googles starkaste säkerhet för mobila enheter. Det ger dig en ökad trygghet i vetskapen om att du är skyddad mot de mest sofistikerade hoten. Slut på fritt översatt citat. den blir lite fel där, för att vi alla prioriterar ju säkerhet, men då till vilken nivå?
Ja, det här är alltså både den här funktionen, Advanced Protection i Android, och låst läge i iOS. Det är ju det som vi aktiverar om vi inte bara vill skydda oss mot kända sårbarheter och kända attacker som utnyttjar de sårbarheterna, utan även mot de nolldagars sårbarheter som till exempel statsunderstödda aktörer utnyttjar för att kunna infektera regimkritiker, journalister och liknande runt omkring i världen. Alltså vanliga användare behöver inte aktivera det här skyddet eftersom de inte är utsatta för så sofistikerade attacker. För så sofistikerade attacker är för dyra att använda för att kunna användas mot den stora allmänheten. Utan det här är ju sårbarheter, alltså ett skydd mot sårbarheter som utnyttjas mot högprofilerade personer där det finns ett väldigt stort värde av att lyckas infektera deras mobiler. Google har presenterat en sammanfattning av funktionerna som då det här skyddet ändrar. När det aktiveras, då aktiveras till exempel loggning för forensisk analys för att man ska kunna upptäcka vad som har hänt på enheten. Det aktiverar ett extra USB-portskydd, så USB-porten är som standard bara för laddning, inte för dataöverföring. Och så inaktiveras vissa funktioner också, till exempel JavaScript-optimeraren. Jag vet inte exakt vad det är som inaktiveras där, men det är inte så att JavaScript inaktiveras helt, för då hade det inte gått att använda webben, utan det är bara JavaScript-optimeraren. Jag misstänker att det är någonting i stil med det som Microsoft bidrog med till Chromium-baserade webbläsare, som inledningsvis hette superdupersäkert läge.
Nej.
Alltså, de borde behållit det, superdupersäkert läge. Nu heter det typ inaktivera just-in-time-kompilering. Det är inte alls lika roligt. Men i alla fall, det inaktiveras. 2G inaktiveras, alltså gamla GSM-nätet, så mobilen inte kopplar upp sig mot GSM-nätet. Någonting som går att stänga av redan idag på befintliga Android-mobiler. Och borde gå att stänga av på iPhones också, men det gör inte det om man inte aktiverar låst läge.
Ja, snart stängs nätet ner istället, så det löser sig av sig själv.
Nej, det är precis det inte gör.
För
att även om nätet är avstängt så finns ju fortfarande stödet kvar i mobiltelefonen, vilket gör att mobiltelefonen skulle kunna koppla upp sig mot ett 2G-nät som är uppsatt av en angripare.
Aj då.
Ja.
Man kan aldrig vara nöjd.
Nej, men förhoppningsvis så leder nedstängningen av 2G-nätet till att vi fimpar stödet för 2G i våra telefoner helt och hållet efter ett tag. Och anledningen till att vi vill undvika 2G-nätet om vi är rädda för riktigt sofistikerade attacker, det är att vi skulle kunna råka ansluta oss till en falsk 2G-basstation som en angripare i sin tur använder för att antingen avlyssna våra samtal eller för att skicka sms direkt till oss. Också inaktiveras också automatisk anslutning till öppna och WEP-skyddade nätverk, alltså gamla osäkra nätverk. Det är bra, men det finns några saker som saknas i listan, till exempel automatisk förhandsvisning av länkar verkar inte stängas av. Inladdning av typsnitt från webbplatser verkar inte heller stängas av. Så det är inte riktigt samma sak som låst läge i iOS, men målsättningen är att åstadkomma samma sak. Och det kan hända att det finns fundamentala skillnader i de två operativsystemen som gör att Apple och Google har prioriterat på olika sätt kring vad det är de ska låsa ner med sina respektive låsta lägen-funktioner. Och oavsett om de är helt motsvariga eller inte, så är det väldigt glädjande att se dem, för att nu innebär det då också att de som är utsatta för riktigt sofistikerade attacker kan använda Android-mobiler lite säkrare. Och igen, det här är en sån funktion som Google då har lånat från iOS. Det kom till iOS i iOS 16 och nu kommer det till Android i Android 16. Ja, väldigt glädjande att se. Nu hoppas vi att Apple i samband med deras utvecklarkonferens som går av stapeln nästa månad också plockar lite sådana här godbitar från de säkerhetsförbättringar som Google har presenterat. Men ni behöver inte vänta till nästa månad innan ni får ett nytt avsnitt av Bli säker-podden, för vi hinner med ytterligare ett sånt redan den här månaden, eftersom vi släpper ett nytt avsnitt varje fredagsmorgon av podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.